Och om en jorden, så som du säger, skulle gå under redan imorgon, ska jag ikväll ändå plantera ett äppelträd. Trots Nostradamus dystra profetior och TV:s undergångslitanior.
Du lyssnar på Tyresradion med mig, Gunilla Grell Lundgren. En dag stod han där i snön utanför min dörr med ett brett leende under artisthatten och gitarren på ryggen. Han har många strängar på sin lyra, eller gitarr ska man kanske säga, och många knappar på sitt dragspel, och det kommer många toner ur hans strupe. Han är trubadur, körsångare, kyrkosångare, operasångare, studentspexare och entertainer i största allmänhet. Välkommen Jan Söderström från
Tyresö Krusboda.
Och du har sjungit i hela ditt liv, eller hur?
Ja, det kan jag nog säga. Mina föräldrar har berättat för mig att innan jag kunde ens krypa så hasade jag mig fram på ändan fram till vår gamla radiogrammofon som stod i en hörna i vår lilla lägenhet för att lyssna på musiken som kom ur radion.
Du var låg den lilla lägenheten.
Den lilla lägenheten låg på Brännkyrkagatan i Stockholm.
Hjärtat av Söder.
Ja, i hjärtat av Söder, ja.
Är du uppvuxen sen på Söder?
Jag är uppvuxen på Söder mina första 12 levnadsår. Och efter det flyttade familjen och givetvis jag också då med till Bandhagen. Vilket vid den tiden var den yttre gränsen för förortsbebyggelse.
Hur fortsatte det sen då, när du hade hasat dig fram till grammofonen?
Ja, så småningom så blev jag ju lite större. Då blev jag också begåvad med diverse små leksaker, bland annat klossar i olika format. Och de la jag omsorgsfullt upp på golvet i stora och små klossar så att det skulle se ut som ett piano. Och sen satt jag där och petade på de där klossarna och trodde att jag spelade piano.
Sjöng du till då?
Det är nog mycket möjligt. Vi hade ju en sån där gammaldags radiogrammofon, en skivväxlare. Man lägger på ett antal stenplattor och så efter varje skiva så faller automatiskt ner en ny. Och så hade jag en liten leksak som är som en pinne och så var det en massa ringar med hål i. Och då tog jag en massa sån där ringar då och så höll jag i dem en bit upp på den här pinnen och så släppte jag ner en i taget och så sjöng jag en liten stump på och så släppte jag ner nästa. Så att jag var väl på något sätt besatt av det här med musik kanske. Ja.
Bråttom har tällor i mun, springer ut i grönan lund. Sjunger det kring glada kväll och den låter som ett skall. Känner du pärlor vid mun, det är ju vår lilla hund.
Det här vi hörde nu, vad var det?
Ja, det var så att mina föräldrar anmälde mig till barnens brevlåda.
Farbror Sven.
Farbror Sven. Och där var jag då med och så fick man något litet gage för det där som exakt räckte till för att gå in på Svala Söderlund som fanns på i Hötorgshuset då, och göra en liten 78-varvs skiva i miniformat.
Och så fick man med sig den hem.
Men i formatet så tycker jag nog att vi kan jämföra med de gamla EP-skivorna om lyssnarna kommer ihåg hur sådana såg ut. Det har hänt en del sedan dess.
Det
var lite större än CD-skivan.
Ja, och då gick du till Svala och Söderlund.
Det var pappa och jag som gick till Svala och Söderlund och så fick jag sjunga in den där.
Men har du den kvar?
Jag har den kvar.
I bankfacket?
Nej, inte i bankfacket. Men den ligger i säkert förvar hemma.
Ja. Ja, och sen fortsatte det.
Ja, jag minns också att mina föräldrar sa att jag vid 2 års ålder kunde sjunga Godnattvalsen. Du vet, den där som... Det gick en film som hette Dimmornas bro.
Ja, just det.
Och melodin är ju stulen på Shalol Acquaintance.
Ja, just
det. Fast det går i valstakt. Mm. Och det sa att den där kunde jag, så att säga, sjunga melodiskt rent när jag var 2 år. Det pekade kanske i alla fall på att jag hade ett visst intresse för att ja, hålla på med sådana här saker.
Ja. Du, sa du hur gammal du var när du var hos farbror Sven?
7 år.
7 år? Mm.
Jag vet att det fanns ju inte dagis på den tiden, eller förskola som det heter nu, utan jag gick på någon slags kindergarten. Och där var det en föreståndare som tyckte att... han upptäckte väl att jag var musikintresserad. Och då sa han att du måste se till att dina föräldrar skaffar ett piano till dig. Jaha, tänkte jag, och då framförde jag väl det på hemmaplan. Och då sa mina föräldrar att ja, vi har inte plats för något piano hemma. Till saken hör att vi bodde då 3 personer i en etta på 44 kvadratmeter.
Mm.
Och ja... Jag fick ju nöja mig med pappas besked att vi hade inte plats för ett piano. Och det talade jag då om för den här föreståndaren på kindergarten. Och då svarade han bara att då får du säga åt dina föräldrar att de flyttar på någonting i rummet för att du ska ha ett piano. Och ja, jag framförde väl det på hemmaplan också, och det tog tydligen skruv för att det blev ett piano, och det piano står ju fortfarande hemma.
Det har du nu i ditt hem.
Ja, det har jag. Absolut. Och sen började jag ta pianolektioner som räckte i 4 år.
Det var ditt första instrument.
Det var mitt första instrument.
Det första riktiga instrument.
Ja, exakt. Och efter 4 år så tyvärr dog min pianolärarinna i en stroke. Och då var jag så elak så att... när mina föräldrar började prata om att skaffa en ny pianopedagog, så sa jag att ja, men nu har jag lärt mig så mycket så nu klarar jag mig nog själv.
Hur gammal var du då? 15?
Då var jag 12.
12 år.
Ja. Och de var ju inte tillräckligt insatta i musikens verklighet, så att säga, och krav. Ja, då skulle jag avstyrt det förstås. Och gud vad jag har ångrat det jag sa.
Du tog inte... pianolektioner, något mer.
Och när jag idag tittar på det som jag spelade vid 12 års ålder så inser jag, för det första så förstår jag inte att jag har spelat det. Och för det andra så inser jag att det skulle fordras ett hästarbete för att i någon mån komma upp i den nivån som jag hade då. Och det saknar jag verkligen, för att jag skulle vilja kunna spela ett klassiskt stycke på ett bra sätt. Jag fick väl ett ryck i gymnasiet och gick och köpte ett häfte med Chopin nocturner och lärde mig några
Chopin
stycken.
Chopin är inte det lättaste.
Nej, det är inte, men jag lärde mig inte de svåra. Jag lärde mig nog ett par stycken som inte var så svåra. Och jag vet att jag lärde mig spela Chopins A-dur Polonaise. Dam, padam, bam, padam, padam, och så vidare. Men... idag så hobbyspelar jag piano, kan vi säga.
Fortsatte du med något annat instrument då när du slutade ta
pianolektioner? Ja, du vet, det kom ju en kille som hette Elvis Presley.
Ja, det gjorde det.
Och när jag var 15 så blev det en gitarr. Och då var man ju hängiven Elvis-fantaster.
De var akustiska på den tiden,
de alla gitarrer. De var akustiska på den tiden, ja. Sen var året efter, när jag var 16, då var jag hemma hos en kompis. Vi skulle väl göra någonting. Och så fick jag syn på ett dragspel som låg där. Och jag kunde ju inte låta bli att börja fingra på det där. Då tyckte min kompis att jag var lite tråkig som höll på med dragspelet. Och tänkte mig åt det vi hade träffats för. Du får låna hem det där. Jag använder det i alla fall inte. Ja, så jag lånade hem det där och lyckades klura ut då hur basknapparna fungerade harmoniskt i olika rader.
Var det pianodragspel?
Det är pianodragspel.
Då hade alltså, i alla fall tonerna.
För då hade jag ju högerhanden gratis, kan man säga. Ja, och jag spelade där och sen pappa och mamma tyckte det var jättekul förstås, och så bad man mig spela en det ena och en det andra. Och då sa jag vid något tillfälle här att nej, det där kan jag inte spela för dragspelet är för litet.
Yes.
För att det räcker inte till omfångsmässigt.
Det är inga sju oktaver, det är precis.
Att, senare till jul så fick jag mitt dragspel.
Ditt dragspel med stora bokstäver.
Dragspel med stora bokstäver, ja. Och det är ett gammalt fint Bengtsspel som inte tillverkas längre, men som är väldigt återvärda på begagnatmarknaden, har jag hört.
Har det kvar fortfarande?
Ja, det är kvar fortfarande.
Och spela på det?
Jag kan spela på det fortfarande, ja. Ja, och det var alltså till julen 58, då var jag 16. Då gick jag på ABF-kurs för att lära mig spela dragspel. Och kursledaren råkade ha en kille som heter Lasse Benny. Som var väldigt hängiven. En specifik ska man inte säga, men dragspelsteknik. Han hade gjort en egen dragspelsskola och han spelade väldigt vårdat. Och blev godkänd av Sten Broman som dragspelare till och med. På den där kursen var det ju bara jag och en till som var intresserad av dragspelet. De andra var väl ditkommenderade, så att vi fick rätt så mycket tid av Lasse Benny. Så jag vet att vi kom igenom lite sådana här konsertstycken av en italienare som heter Pietro Deiro. Och jag vet att jag lyckades lära mig Karneval i Venedig med variationer på dragspel. Och det skulle vara kul att försöka mjuka upp det igen också. Men det, ja, men allting tar ju tid, jag vill göra så mycket annat.
Ja. Det är svårt att hinna med allt när man har slutat sitt vanliga jobb.
Sen kan jag väl säga då att sista året i gymnasiet, då hade jag kommit så långt så att jag hade upptäckt att det här med opera var ju väldigt vackert och trevligt. Så då gick jag lite grann på operan och lyssnade där. Och så blev jag lite besatt av att sjunga. Så att sista året i gymnasiet, när man så småningom fick tillstånd att välja bort musik, så gick jag och tog lite sånglektioner för vår musiklärare, vilket renderade mig ett högt betyg i musik.
Ja.
Ja. Och sen fortsatte jag. Vi sjöng en del gluntar, minns jag och en kille i lumpen. Och sen var det då folk som sa att ja, alltså du sjunger väldigt trevligt och vackert, men du har ju sån där liten röst, en sån där lägerelds röst, så att det är de som sitter närmast runt brasan, det är de som hör det men ingen annan. Ja, tänkte jag då, kanske man skulle försöka ta lite lektioner på sånt här. Så att det var ett par år efter Muck som jag uppsökte en pedagog och började gå och sjunga för honom. Så flyttade han till Skåne och då lyckades han överlämna mig och fem andra elever till professor Ragnar Hultén, som i pensionerat skick från dåvarande Musikaliska akademin, där han var lärare i solosångklassen, även tog hand om icke-stjärnröster som man verkligen fick förtroende för och som var underbar att få har förmånen att ha gått för ett antal år. Han blev nästan 100 år. Det har varit väldigt berikande att få ha varit lite elev hos honom, måste jag säga.
Mm.
Och jag minns också, det bär jag ju fortfarande med mig, att han sa en gång till min hustru, när hon råkade vara med, så hade han sagt till henne att han får aldrig sluta sjunga.
Nej.
Jag har väl tagit det till mig i alla fall, liksom även Tommy Körbergs devis där. Sjung tills du stupar.
Ja. Och vad blev det sen?
Ja, sen musikaliskt.
Var du fullärd kanske?
Nej. Långt ifrån. Du ska bara veta. Nej, när jag slutade sjunga hos Hultén så hände just ingenting mer än att jag tyckte om att sjunga visor till gitarr. Röstmässigt så var jag ju hög baryton på den tiden. Och jag tyckte då att sjunga i kör, nej, men det är ju sopran, alt, tenor och bas. Så dum var jag. Jag var kanske inte så intresserad av att sjunga i kör, eller tillräckligt intresserad i alla fall. Så att det dröjde tills min gode väns hustru lockade med mig i en kyrkokör i Björkhagen. Där vi sjöng en produktion, Navidad Nuestra av Ariel Ramirez. Blandning av kyrko- och latinamerikansk musik. Deras typiska instrument. Det var väldigt trevligt. Sändes dessutom sen på P2 faktiskt.
Just ert, ja, uppförande.
Ja, jaha, precis.
Ja, är vi på 70-talet nu?
Ja, vi är väl ända upp i 80, ja, till och med.
Mm.
79-80 någonstans. Och sen efter det äventyret så fick jag väl smak för att sjunga i kör i alla fall. Och då tittade jag på vad finns det för körer i Tyresö. Och sen råkade det bli Tyresö kammarkör. Där jag började 1981.
Vem var det som ledde den kören då?
Den kören leddes då och under många, många, många år framöver av Hans Börje Lindström.
Just det.
Vår fantastiska Hans Börje, måste jag säga. Och där har vi haft fantastiskt roligt fått göra massor av underbar kyrkomusik. Vi har gjort Mozarts Requiem ett antal gånger. Vi har gjort Händels Messias. Vi har gjort Bachs Johannespassionen, Juloratoriet, Ratters Requiem, och många olika Mozartmässor, mässa av Liszt, många trevliga körresor.
Du, när ni väl har övat in ett verk, hur länge håller ni det levande då?
Bara i huvudet, så att säga. Vi...
Ni uppför det inte i många månader?
Nej, eller? Vi gör i regel en konsert.
Och är inte det slöseri att inte fler får höra?
Ja, man kan tycka det. Det är också en ekonomisk fråga, för att gör vi ett stort verk så kan det krävas då 20-25 orkestermedlemmar, och de ska ha,
de ska
betalt för repetition och framförande, och det kostar mycket pengar.
Du lyssnar på Tyresradion där jag, Gunnela Grell Lundgren, samtalar med Jan Söderström.
Här ser jag på ditt visitkort. Där står det musik med Jan. Trubadur med traditionella visor från nu och förr. Solosång vid bröllop, begravning och liknande. Blandad dans och underhållningsmusik med kända låtar. Hörru, trubadur, du har ju faktiskt din gitarr med dig här.
Ja.
Har du lust att spela något för mig?
Det kan jag göra. Jag tar någonting som är väldigt gammalt från min ungdom. När jag började så var det också en kille som hette Fred Åkerström som blev poppis. Och han blev väldigt poppis med låtar av en Stockholms poet, kan man säga, Ruben Nilsson. Då har han en liten halvkyrklig sång, kan man ju nästan säga då, om man ska skämta lite grann.
Åka Lundgrens begravning.
Var
det du tänkte på?
Nej, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på Laban och hans döttrar.
Ja.
Med tanke på den kyrkliga anknytningen.
Ja. Vad tar du för tonart?
Den sjunger jag i G-dur.
Ja.
Laban och hans döttrar. Laban hade tvenne döttrar, skarpa jäntor bägge två. Drängen Jakob kom och frågade vem han kunde få. Laban stannade på vägen, klia sig på kran. Bara arg och smått förlägen, ja, det vet jag fan. Men så kom en annan tanke, Laban vädra fin affär. Därför till den kärlekskranke svarar han så här: om du jobbar på och väntar i en 6-7 år, kanske att till hustru du min yngsta jänta får. Jakob var en riktig galning, nappa strax på Labans krok. Jobbade för kibetalning, korsen sådan tok. 7 år slet han ont för flickan, men hon var ju skön. Och
var lördagskväll så fick han förskott på sin lön. Det blev skarpt på bröllopsfesten, Laban hade full ranson. Full blev Jakob, full blev prästen, full blev var person. Och när de var riktigt snea upp på bröllopsdagen, byttes Rakel ut mot Lea, har ni hört för fan? Det höll på att bli spektakel när som Jakob nykter blev, och en syster till fru Rakel upp ur sängen klev. Men det var ju ingen fara, Jakob han var man. Han beslöt att vänta bara och se tiden an. 7 år till fick Jakob streta, gör detsamma vem som vill. Fick som vi ju alla veta sig en hustru till. Och med tvenne fruar gled han ut på livets älv. I och med detsamma blev han svåger till sig själv.
Ja, oh, vad kul.
Den är lite rolig.
Ja, hör du låter dig hyras ut till underhållning. På fester ser jag här på.
Ja, om man vill.
Ja, men det var kul att höra. Det här var din trubadurdel.
Ja.
Och sen står det solosång. Jag vet ju att jag har hört dig sjunga O helga natt på julotan vid mer än ett tillfälle.
Det har hänt ett par gånger.
Kammarkören, är det den som sjunger i kyrkan också? Eller finns det en kyrkokör också?
Nej då, alltså Tyresö kammarkör håller till i Tyresö kyrkan. Och på grund av åldersbestämmelser så fungerar jag numera inte där. Jag sjöng där i 35 år ungefär. Nu sjunger jag istället med Trollbäckens oratoriekör. Borta i Trollbäckens kyrka då förstås. Och där kan man faktiskt få höra mig sjunga Adams julsång på julottan i år. Då blir det ingen körsång där därför att vår körledare Susanne har ledigt. Och då har jag fått uppdraget att sjunga 3 sånger på julottan där.
Jaha, vad ska du sjunga mer än O helga natt?
Ja, det blir en julvisa av Gustav Nordqvist. Och det blir Giv mig glans. Sibelius.
Och du sjunger i ytterligare en kör, Vocalis.
Tyresö Vocalis, jag är inte officiell medlem där, men Karin Horvitz som är organist och körledare där frågade om jag hade lust att vara med och hjälpa till att sjunga ett nyskrivet requiem.
Hör du gör någonting i Södertälje också?
Jag har gjort, kan vi säga, vid det här laget. Det var en kompis medan jag sjöng i Tyresö kammarkör som samtidigt också medverkade i Södertäljeoperan. Och han lockade med mig till Södertäljeoperan för att sjunga opera för 8 år sedan. Och där har jag då sjungit med den oförlikning sicilianaren Giovanni Impellizzeri som fyllde 86 år i juli.
Du har sjungit med honom
i
föreställningar.
Ja, alltså han dirigerar, han är musikalisk ledare.
Ja.
Och där har vi ju då gjort både opera och operett. Jag har gjort många Verdi-operor. Vi har gjort Bellini. Vi har gjort Glada änkan. Det har varit jättekul, men jag har gjort min sista framträdande med Södertäljeoperan för bara några veckor sedan. Och det handlar väldigt mycket om att repetitionstiden för Södertäljeoperan och Trollbäckens oratoriekör sammanfaller.
Mm.
Och som du sa, det är svårt att klona sig.
Ja. Vad var den sista föreställningen där?
Den sista föreställningen gjorde vi tillsammans med Eddie Oliva och sjöng någonting som kallades för Det bästa från Italien. Det var mycket italienska slagers faktiskt. Många populära slagers i Sverige är ursprunget italienska, fast man inte riktigt vet det.
Jaså, jaha. Mm. Nej, det visste jag inte.
Mm.
Var det då du fick sjunga tillsammans med professionella operasångare?
Nej.
För det har du gjort också.
Ja, alltså när vi gjorde exempelvis Glada änkan, där jag hade en liten solistroll, så var det 7 operaproffs och jag som var solister. Så jag hade en parallellroll med en kille som heter Mark Bartholdsson som har gjort 50-60 solistroller i operasammanhang i Sverige. Och i den föreställningen så var huvudpersonerna Jesper Taube och Lena Nordin. Bägge hovsångare och övriga dessutom med erfarenhet från operabranschen. Så att jag var i blåbäret i den samlingen.
Hur kom det sig att de valde dig?
Nej, det var Giovanni, vår musikaliska ledare och dirigent i kören Södertälje Operan, som tyckte att jag skulle passa till en liten sån där roll.
Och det gjorde du tydligen.
Ja, men det var fantastiskt roligt. Alltså. Det är väldigt populärt att nu för tiden förflytta det som är originalet till en annan tidsålder och så vidare och göra det på helt olika sätt. Folkoperan är ju expert på att göra experiment på det sättet. Men vi bestämde oss för att nej, det är La Belle Époque som gäller alltså. Så att det är början av 1900-tal. Samtliga herrar på scen, överhuvudtaget även kören, hade frack. Och damerna då i tjusiga klänningar och mycket strass och glitter och så vidare. Det var fullkomligt fantastiskt. Det enda som var oäkta, det var att det inte var champagne i glasen när vi skålade. Men det kanske var till fromma till föreställningens kvalitet.
Ja. Hör du, när du sjunger så här mycket, hinner du någonsin gå och lyssna på andra som sjunger och spelar?
Jag är nog lite dålig på det, måste jag säga.
Vad lyssnar du helst på då?
Om jag nu ska gå på något evenemang, då går jag ju gärna på operan kanske. Men jag skulle också kunna tänka mig att gå och lyssna på Jerry Williams. Man måste få lira. Det är så här att det är många som frågar mig ibland så här: du som håller på så mycket med musik, vad tycker du om för musik? Och då säger jag, jag tycker om bra musik. Och det är oberoende om det är hårdrock, om det är renässansmusik, om det är barockmusik. Eller, ja, det är bra musik. Va? Bra musik dör aldrig.
Har du någon favoritmusik?
Det skulle vara italiensk opera i första hand. Och jag är ju lite av Puccini-fan. Giacomo Puccini. För att hans tonspråk är någonting som när det gäller mig går rakt in i kroppen. Jag bara blir uppfylld av den. Jag kan gråta på stort om tonerna träffar rätt, om jag är på det humöret.
Du har tagit med dig faktiskt en skiva här som du har varit med och sjungit in.
Ja.
Kan du berätta vad det är för något?
Det är ett verk av just Puccini. Puccini är uppvuxen, eller var uppvuxen i en kyrkomusikerfamilj och startade som kyrkomusiker. Och vid dryga 20 års ålder så komponerade han Messa di Gloria. Som man, när man lyssnar på den så anar man den blivande operakompositören. Jag tycker att det är en fantastiskt trevlig musik, och eftersom Puccini mest är känd för sina fantastiska operor då Bohem, Tosca, Turandot och så vidare, så tycker jag att det här är ganska skojigt att sticka in som ett tips för folk att lyssna på Messa di Gloria av Puccini.
Då lyssnar vi på den.
Thank you.
Hör du, vid sidan av allting, all musik du har sysslat med, har du hunnit med något slags civilt jobb under tiden, eller har du ägnat dig professionellt åt musiken?
Jag har inte ägnat mig professionellt åt musik. Det är en trevlig hobby. Jag har försökt mig på att arbeta inom skatteväsendet och...
Skattmas!
Skattmas! Ja, de sista... Under senare delen av mitt arbetsliv så har jag jobbat som informatör, skatteinformatör. Och det är nog det roligaste jag har gjort, därför att i arbetslivet i alla fall. Eftersom man då har lyft av sig kontrolloket och istället bara varit en trevlig informatör som talar om vad som gäller och det gäller. Inte gäller, och utan att ha någon kontrollöga över.
Har du hjälpt folk att rädda pengar?
Jag har inte. Nej, det kan jag nog inte påstå att jag har gjort. Utan jag har bara talat om vad som har gällt.
Hör du, i din ungdom, då sjöng du studentspex också.
Ja, så var det.
Så var det.
Ja.
Ja. Det var lite...
Jo då, vi...
Ingång till operan kanske.
Erik den fjordade tonde, ett spex med ärta.
Ett spex med ärta.
Ja.
Ja. Hör du, tiden går.
Tiden så går.
Vi måste börja runda av det här lite grann. Det var trevligt att prata med dig. Tack ska du ha.
Tack för att jag fick komma.
Ja. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där jag samtalar med sångaren och musikanten Jan Söderström. Om du vill lyssna på det här programmet igen så kan du när som helst och var du än är lyssna på det på webben tyresoradion.se eller på Tyresoradions app. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Vi avslutar med att Jan framför Äppelträdet av Staffan Percy.
Och om en jorden, så som du säger, skulle gå under redan imorgon, ska jag ikväll ändå plantera ett äppelträd. Trots Nostradamus dystra profetior och TV:s undergångslitanior, ska mitt frö gro till en galax. Det ska spränga din spådom i spillror. Det ska växa när mörkret bor. För den kärlek till livet jag känner, för den närhet jag bär till dig. Och om en orden, så som du säger, har mist sin sanning och inre ton, ska jag ikväll nog ändå sjunga om ett träd i blom. Trots Nostradamus dystra profetior och Thebes undergångslitanior, ska min sång gro till en galax. Det ska spränga din spådom i spillror. Det ska sjunga när mörkret bor. För den kärlek till livet jag känner, för den närhet jag bär till dig. Och om en livet, så som du säger, har mist sin mening och all sin glans, ska jag ikväll ändå plantera ett äppelträd. Det ska spränga din spådom i spillror. Det ska sjunga när mörkret bor. För den kärlek till livet jag känner, för den närhet jag bär till dig.